Hej och välkomna till Prost och Prosecco, podden där vi pratar Prost, questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emelie Dahl, som ni kanske vet vid det här laget. Och jag gör den här podden tillsammans med min vän Leo. Hej Leo!
Hej Sam!
Hej! Idag känns det som att vi har väldigt mycket bättre energi än vad vi hade sist.
Mm.
Jag var ju så sjukt stressad över inlämningen av min masteruppsats när vi spelade in sist. Så att jag var ju bara som ett skal av en människa.
Hur känns det då?
Alltså nu känner jag mig så fri så att jag vet inte vad jag ska göra av mig själv. Mm. Jag känner mig som en kalv som de har släppt ut för sommaren. Liksom.
Nu har du väl tagit examen?
Ja, jag är färdig masterstudent. Jag är ju till och med inte masterstudent längre. Det är så svårt att säga master utan att lägga till student.
Mm.
Jag har en master.
Mm, härligt.
Ja, i modvetenskap. Det känns fantastiskt.
Du vet, i Tyskland, där kallas man ju sin titel.
Aha.
Ja, så att om du är master så kan vi kalla dig för master. Oh. Master Dahl.
Ännu ett incitament att flytta till Tyskland.
Ja.
Fy fan vad härligt.
Det var det när jag hörde det, för att när jag pluggade då var det precis i skiftet där mellan master och magister.
Ja.
När de gjorde om hela...
exakt, jag har ju en magister också.
Mm.
Jag vet inte om jag tar det, det är himla tråkigt.
Och de gjorde om hela systemet.
Exakt,
och så funderade jag på om jag skulle läsa master eller inte. Och jag gjorde inte det, men jag blev väldigt lockad av det när jag pratade med en tysk utbildningsstudent. Som förklarade att jag kan kallas för master hela tiden.
Okej, okay, och omgående åka till Tyskland. Fy fan vad härligt.
Mm.
Om vi ska ta oss till dagens tema på podden. Så är dagens fråga från Prost Questionnaire. Om du inte var dig själv, vem skulle du då vilja vara?
Mm.
En ganska existentiell fråga.
Verkligen.
Och eftersom det blev förvånansvärt lite filosofi i förra podden, så ser jag fram emot att prata extra mycket filosofi idag. Jag vet att våra lyssnare tycker jättemycket om det.
Mm. Ska vi nog kunna ordna lite.
Ja, härligt. Så här, jag tänkte, jag har valt ut tre personer som jag skulle vilja vara om jag inte var mig själv. Har du tänkt likadant eller har du valt en person eller hur har du lagt upp det?
Alltså jag har jobbat lite mer konceptuellt den här gången.
Okej, vad intressant.
Så att, men typ tre typ skulle tre. Man kunna säga.
Okej.
Ja.
Ja. Okej, men då tänkte jag att jag börjar.
Ja, gärna. Jag är jättespänd för att höra.
Den första personen är en person som har alla kvaliteter som jag önskar att jag hade. Som jag inte har. Och det är Samir Badran.
Mm-hmm. Ja, det kan jag förstå.
Alltså, det finns ju ingenting man inte älskar med Samir.
Nej.
Och det finns ingenting man ser hos Samir som man inte själv skulle vilja ha.
Nej, han har ju den ultimata att ha livet med en klackspark mentaliteten.
Jo, men också så här att han har ju ett inre mörker. Han var mobbad i skolan. Han var mobbad fram tills typ han var med i Paradise Hotel i princip.
Oj.
Han har liksom pratat mycket med om att han liksom hade så här suicidtankar och sånt. Så att jag tror att han har nog tagit livet med en klackspark ganska mycket utifrån prospektet att så här, han har sett livets mörka sidor.
Ja.
Så han kan nog se, även på sitt eget sätt, ironin i livet.
Mm.
Det gillar han. Men sen älskar jag ju bara så här, han ser bra ut, han får ligga mycket, han får göra jävligt roliga grejer. Alla skrattar vart han än kommer åt allt han säger och gör. Och framförallt så verkar han så jävla loj. Jag älskar ju loja människor.
Men vad tror du att han, vad har han för framtid framför sig?
Alltså jag hoppas ju, just nu så kör ju han och Saga ett så här förprogram till nästa Paradise Hotel på TV3.
Mm.
Och jag tror ju, jag inbillar mig att han skulle kunna hålla som programledare även i längden.
Ja, men det tror jag också, för han känner, det finns ju några sådana här reality-skådisar.
Exakt.
Som klarar sig.
Exakt.
Till exempel Carolina Gynning. Kommer upp till, men hon klarat sig.
Jo, absolut. Ja. Och typ såhär Martin Melin och liksom.
Alltså, det
är ju massa sådana som liksom har typ någonstans fått en dignitet.
Också till viss del Linda Rosing.
Absolut.
Ja.
Men jag tänker också så här, det känns som att han är ganska smart i sin kändisskap. Till exempel så vet jag att så här, han körde ju barturnéer ganska länge.
Mm-hmm.
Men då blev han så fucked up av att dricka så mycket. Så att han bara, nej jag ska inte dricka mer. Jag slutar dricka helt. Så han slutade han dricka en dag. Och sen så slutade han göra barturnéer. För att han bara kände att det passade inte honom.
Nej.
Och jag gillar liksom den typen av så här, alltså fatta hur sura typ vad de nu heter som har de här liksom barturnéerna och skiten på typ grabbarna grus och sånt. Fatta hur sura de blir. Fatta mycket press de lägger på honom. För att han ska fortsätta dricka.
Verkligen.
Och ha liksom, att de ska kunna mjölka honom på mer pengar. Och han ändå bara, nej jag känner att jag mår inte bra av det.
Jag gör
min egen grej. Liksom.
Det är starkt.
Ja, det är så jävla starkt.
Ja.
Och samma sak med liksom hans låt i Melodifestivalen. Vet inte vad Melodifestivalen är.
Nej.
Känner att jag vill göra en låt. Gör en låt. Ja. Tränar inte, övar inte. Kommer till final. Alltså, så jag bara älskar
det går ju liksom, bra liksom.
Ja, han är en framgångssaga. Och jag vill också vara en framgångssaga. Plus att så här, jag vill vara en snubbe. som ser jävligt bra ut och får ligga mycket någon gång.
Men tror du inte också att han är också en personlighet som en sån som Peter Kadhammar måste ha otroligt svårt att förstå?
Ja, men jag tror också att alltså, Peter Kadhammar, för er lyssnare som kommer lite sent nu, så är det alltså en journalist på Aftonbladet som vi gör narr av ganska mycket i podden för att han är så förlegad och gammeldags och slår in öppna dörrar konstant. Och jag skulle säga att Peter Kadhammar, han känner nog inte ens till att Samir Badran existerar.
Nej.
Men däremot om säg 5 år, då tror jag att han kommer börja referera till saker som liksom har med Samir Badran att göra.
För det är ändå en Paradise Hotel-kropp.
Exakt, exakt. Jag tror att Samir är lite för modern och cool för Peter Kadhammar för tillfället.
Jag läste ju en artikel med Peter Kadhammar där han hade besökt Twitters huvudkontor.
Ja, jag har också läst den. Han inleder med att beskriva när han går liksom genom den här typ spruckna stad. Är det typ i Detroit?
Nej, nej, det är i San Francisco.
Så är det, ja.
Och han beskriver ju att gå till Twitters huvudkvarter tycker han är som att gå genom helvetets 9 kretsar.
Just det. Alltså jag orkar inte.
Och sen och då kan man ju undra så här vad det är han tycker är helvetets 9 kretsar. Hemlösa.
Ja, exakt. Det är så här, exakt.
Då skriver han så här, exempel, en kvinna står och skriker. Det är så här, det är en av kretsarna. En är så här. En kvinna står och sjunger. Och hon sjunger i sitt egna narkotikadränkta rus.
Jag visste att det skulle vara rus.
Och man bara, ja, alltså det här, det är klart att du ser tragik här.
Exakt.
Men det är väl inte som i helvetet.
Ja, men det som
där är ju folk mer dömda till att typ få sina så här inälvor uppätna. Att ätas av Satan flera gånger om dagen. Och Jag tror det är någon krets där alla är liksom, drar runt som en stor virvelvind hela tiden och bara dras iväg av vindarna. Och då är liksom, Peter Kadhammar tyckte det var då ungefär när det var några pundare som satt på en trappa och sköt knark.
Men för det som jag tycker är så roligt är ju att han liksom, att hans syn på internet och typ människor som jobbar i internetbranschen som han tänker att det är, att han ser dem som yuppies.
Ja.
Det är så himla roligt att när han ska beskriva Twitterkontoret, då är det som att han beskriver liksom så här kontorsscenen i början av Wolf of Wall Street när de ska sälja och alla så här står och skriker så här fucking cunt och typ är så här helt hysteriska. Så ser han det. Han fattar liksom inte.
På tal om det, tror du inte att det är härligt att vara han i Wolf of Wall Street?
Jo. Gud, drömmen.
Eller hur?
Alltså så mycket jag skulle vilja vara honom. Alltså hur mycket illegal skit han har gjort skulle jag så gärna vilja
vara
honom.
Ja, alltså det om man inte har sett
Wolf of Wall Street
så handlar ju det om en sån här mäklare på Wall Street som startade ett eget mäklarkontor och egentligen blåste människor.
Exakt.
Genom att sälja på dem asdåliga aktier.
Ja, han säljer penningaktier och tjänar jättemycket
pengar. Hur mycket pengar som helst och blir artig och lever ett underbart liv.
Exakt. Men jag ser framför mig då att du är Jonah Hill-karaktären.
Ja, gärna.
Ja, jag vet. Men berätta om vilken en av dina personer är.
Ja, men det är en så här konceptuell människa.
Okay.
Men som jag känner att jag hela tiden saknar. Eller som jag önskar att jag hade i mig.
Okay.
Och det är så här, jag har 2 låtar som exempel. Mm. Där man kan se den personen. Dels så är det den här Audio Bullies-låten.
Ja, jag är lilla killen som går.
Ja, den här I don't care.
Nej, men there's things I haven't told
precis,
you.
Ja.
I go out late at night. Den tittade jag Adam på häromdagen faktiskt. För er som inte känner till det här så Audio Bullies var ett band som hade en väldigt stor hit precis i slutet av 90-talet, början av 00-talet.
Det var långt innan house var inte populärt i Sverige.
Nej, men precis.
Och det här gick då under termen huligan house.
Herregud, det gjorde ju det här, jag hade glömt det. De släppte en video som är helt fantastisk som ni bör YouTube om ni inte har sett den. Det är bara att söka på Audio Bullies, det kommer vara första träffen på YouTube. Som egentligen bara är en liten knackers kille som typ går på gatan och de filmar honom när han säger går längs gatan i någonstans i Storbritannien i någon förort och bara så här, han går på pubben, han flörtar med en tjej, han slåss med en snubbe och den här killen är väl typ max 10 år.
Ja.
Och han passade också väldigt mycket in i den här vågen som kom då i samband med Lock, Stock and Two Smoking Barrels och Snatch, alla de här, när det liksom kom en stor brittisk förortsvåg som sen också anslöt till This is England-vågen som kom strax efter. Som är just det här, liksom, den romantiseringen av den brittiska hårda arbetarklassförorten. Liksom.
Underbart.
Ja, helt.
Och den texten, när jag hör på den, blir det så här som att när jag hör den, ja, känns det som att jag går ovanpå livet.
Ja, jag förstår precis vad du menar.
Och den
låten har sån dragningskraft att man vill typ gå ut och slåss. Sen vill man inte slåss för att man vill inte slåss.
Nej, alltså, exakt.
Det är någonstans inom en så växer någon slags primal så här. Jävla,
eller hur?
Alltså, sån,
liksom. Det är jäkla härligt alltså.
Sen är du och jag typ de minst slåsskompatibla.
Ja, jag är ju...
Det är därför tror jag som vi dras till det.
Jag
för att vi har ingenting i våra liv.
Jag är uppfostrad från barns ben att hur man löser ett slagsmål. Jag har alltid fått höra så här, min pappa har alltid sagt så här: ja, Leo, du vet väl vad man gör om någon börjar fjöga slåss med en. Nej, spring. Alltid, spring. Väldigt bra, vad snabb.
Du är ju jävligt snabb.
Ja,
du är ju så sjukt flink. Alltså, du skulle ju springa ifrån den här 10-åriga killen på 2 sekunder. Förresten, en liten parentes. Glöm inte att ni kan mejla till oss. prostprosecco@gmail.com eller kontakta mig, eller Leo, framförallt mig kanske då, på sociala medier. Jag heter @emilydahl.
Ni kan ju kontakta mig via Emilys kommentarsfält.
Ja, det går jättebra. Ni kan också skriva till mig på bloggen emilydahl.se om ni har några frågor eller tankar eller sådär. Okej, okay, nu går vi över till filosofin.
Filosofin.
Vänta, kan jag få lite glas? Jag ska fylla på det.
Ja.
Oj, förlåt. Jag kan liksom inte spilla på ditt golv. Ja. Fortsätt. Filosofi.
Jag har förberett ett antal experiment.
Ja.
Eller experiment. Men det är så filosofin funkar.
Ja.
Man gör ju tankeexperiment.
Jag vet, så länge det inte är Ingram-experiment så känner jag mig nöjd.
Men grejen är att det som är bra med det är att därför tycker jag att man ska läsa filosofi.
Mm.
För att det ökar ju ens kapacitet att tänka abstrakt.
Jag tycker inte att man ska läsa filosofi. Jag tycker att man ska lyssna på Proust och Prosecco istället.
Ja, faktiskt.
Ja, kör.
Och då tänkte jag, en sak handlar ju om det här med medvetandet.
Okej.
Okay. Och du har ju ett medvetande.
Ja, oftast.
Ja, jag har ett medvetande.
Oftast.
Ja. Jag kan inte se ditt medvetande.
Sant.
Du kan inte se mitt medvetande.
Sant.
Mm. Ändå beter vi oss som att vi kan se varandras medvetanden.
Vadå, hur menar du det?
För att jag tror ju att jag vet vad du, alltså hur du tänker. Och hur det känns för dig att vara dig.
Gör du?
Ja.
Jaha.
Tror inte du att du kan till exempel tänka in i hur jag upplever en situation? Till exempel när vi känner empati för någon.
Jo, absolut. Men jag tänker att... Ja. Förstör det här tankeexperimentet så kan vi backa.
Nej,
jag bara tänker att så här, det är skillnad på typ att tänka att man kan, till exempel som att jag kunde förutspå när du och jag pratade precis innan vi började spela in om att så här, imorgon när vi ska ha en middag här så skulle vi erbjuda att göra tillfälliga tatueringar på Martin.
Mm.
Och då sa jag redan, det första jag sa var att Martin kommer vägra det.
Ja.
Det är ju för att jag vet att Martin kommer vägra det.
Och det var ju så kul, för då hade jag ju redan innan en gång
tvingat
Martin.
Ja, försökt göra det.
Och hans första reaktion var, nej.
Exakt.
Jättekul. Det ska jag inte göra.
Exakt. Jag känner Martin.
Mm.
Men det gör ju inte att jag känner hans medvetande.
Men okej, så här. Men du tror att han har ett medvetande?
Ja, det gör jag.
Ja.
Oftast.
Och varför tror du det?
För att jag ser att han har en puls och är vid liv och står och går och lever. Typ.
Ja, han pratar på ett visst sätt och så.
Exakt. Mm.
Det finns ett...
Kanske är att jag behöver en definition egentligen av medvetande som gör att det är svårt.
Men det är där problemet kommer.
Okej. Okay.
Mm. För där är ju Wittgenstein är ju en gammal filosof. Väldigt komplex.
Betoning på är ju.
Ja, va.
Nej, men mer så här bara, ja, det kanske han är.
Ja, men det är en komplex människa. Väldigt svår att leva med, skulle jag tro.
Okej.
Okay. Lite som Aristoteles kanske, som du har tröttnat så mycket på.
Alltså, Aristoteles verkar ha haft så sjukt mycket tid att lägga på helt ovidkommande saker. Jag blir så sjukt irriterad.
Det finns ju ett känt gräl mellan Wittgenstein och en matematiker.
Okay.
Där liksom matematikern blev så förbannad som kastade ut Wittgenstein ur rummet. För att Wittgenstein vill inte utesluta att det var fullt med elefanter i rummet.
Gud, jag...
A priori.
Okej, okay, fortsätt.
Så det är liksom, det han menar är att vad vet vi egentligen? Vi vet ingenting. Det är en av hans teser kanske.
Exakt, ja.
Jag får ju panik när jag säger något, så för om någon riktig filosof skulle lyssna skulle de tycka att jag förvanskar så jävligt mycket.
Ja, men å andra sidan är det ju så att vi har ju aldrig claimat någonting annat än att vi sitter på en skrävla bänk av Guds nåde, och det gör vi ju.
Och då, det här tankeexperimentet går under namnet The Beetle in the Box.
Okej, lite som Cat in the Box.
Mm. Och den...
Icke att förväxla med Dick in the Box. Och när jag säger Cat
in the Box. Dick in the Box.
Känner du inte till det begreppet?
Är det en porrfilm eller?
Nej, det är en sketch från Saturday Night Live som är jättekänd.
Nej, aldrig sett.
Okej, men du känner till dem som har gjort den... I'm on a boat.
Mm.
Ja,
mm.
Det är samma.
Lonely Island.
Ja, Lonely Island. De har gjort en låt som heter It's a Dick in a Box. Mm. Fortsätt med filosofin.
Ja. Och då, Beetle in the Box.
Beetle in a Box.
Ja, och det handlar om det här. Tänk dig att vi är 7 personer.
Okej.
Okay. Vi står i en ring.
Ja.
Och vi alla har en låda.
Yes.
Och i den här lådan så har vi alla en sak som kallas för en prunk.
Okej.
Vi har alla fått en prunk i lådan.
Okej.
Och ingen kan se den andras låda.
Nej. Du menar att ingen kan se en annans prunk,
va? Ja, ingen annan kan se en annans prunk. Man ser en annans låda, men man ser inte prunk.
Exakt.
Men vi vet att alla har fått en prunk.
Ja.
Och då börjar jag beskriva min prunk.
Okej.
Och sen börjar du beskriva din prunk.
Ja.
Och alla personer beskriver sina prunkar.
Ja.
Och vi liksom, vi kanske suter oss till att de har likheter eller inte.
Okej.
Men vi kan aldrig riktigt veta.
Nej.
Om alla har likadana prunkar.
Nej.
Det enda vi kan veta är att vi pratar om någonting som vi kallar för prunk.
Mm.
Och till slut blir det vi pratar om är den där saken i lådan.
Mm.
När vi pratar om prunk.
Exakt.
Så prunk går från att vara prunken till att bli en sak i en låda jag har framför mig.
Mm.
För att vi kan aldrig jämföra våra prunkar och se om de är samma.
Exakt.
Och där menar Wittgenstein att vi visar på språkets begränsningar när vi ska prata om våra medvetanden.
Ja, jag förstår.
För ditt medvetande är din prunk.
Mm.
Mitt medvetande är min prunk. Ja. Jag kan aldrig veta om du ens har ett medvetande i samma aspekt som jag.
Nej, och det är ju en sån här klassisk... fråga som jag tror, om man ska härleda till så här, de flesta människor tror jag, någon gång under barndomen, reflekterar över det här, ser du färger som jag ser färger?
Ja!
Det är en så här väldigt klassisk, jag minns väldigt, alltså jag glömmer det aldrig när den insikten kom till mig.
Mm.
När jag och min barndomsvän Frida, typ så här, satt och diskuterade någonting, och vi var kanske 8-9. Och bara såhär, men gud, tänk om du ser lila som jag ser brun.
Mm.
Och det var så, och jag tror att de flesta människor, har jag insett i efterhand när jag pratar med folk, har haft exakt den processen i sina barndoms liksom, argumentationer. Där de liksom har kommit till den insikten att, gud, du ser inte världen som jag ser världen, eller gör du, eller jag vet inte. Och det är lite samma, samma argumentation som Wittgenstein har.
Exakt, det är precis samma sak. Och det där är väldigt intressant, för det kan vi ju aldrig egentligen veta.
Exakt.
Vi kan veta att när jag håller upp, jag håller upp min fjärrkontroll här nu för dig. Exakt. Som är gråvit.
Exakt.
Och då kan
vi har konsensus om att den är gråvit.
Exakt. Och sen kan vi utifrån det då diskutera att, men det vi båda har lärt oss är att det här är gråvit.
Exakt.
Vi kan ju aldrig veta hur färgen gråvit uppfattas i våra hjärnor.
Men det där är så intressant, för min pappa är färgblind.
Mm.
Ganska rejält. Mm. Han har ju lärt sig vad olika saker har för färg.
Mm.
Men han vet inte.
Nej.
För han ser ju allting i ton av grått, brunt och lila.
Mm.
Så att han vet att himlen är blå.
Mm.
Men han har aldrig sett blå. Han vet att gräset är grönt. Men han har aldrig sett grönt. Så där är det ju bara lingvistik.
Precis.
Som fästs vid olika saker.
Ja. Och det han har är ju att hans hjärna inte gör skillnad på färger.
Exakt.
Men egentligen har vi ju inte en aning om
exakt.
På hur vår hjärna i våra ögon projicerar en färg.
Det är ju att vi har fått lära honom vad vi har kommit fram till som ett konsensus enbart. Exakt.
Och sen kan vi se fler nyanser än honom. Det är egentligen enda skillnaden.
Ja.
För att vi kan aldrig veta det.
Exakt.
Sen kan någon tycka så här, jo men när du ser färgen grå så är det ett visst antal vågor.
Exakt.
Som går i solen och ljuset in i dina ögon. Men exakt. Vi vet fortfarande inte vad som händer i medvetande.
Exakt. En annan person som jag alltså verkligen, verkligen skulle vilja vara. Det är en kvinna som förmodligen är typ det starkaste, coolaste, snyggaste jag vet. Och det är den svenska rapparen Joy Mbatha.
Mm-hmm.
Alltså grejen är att hon gjorde ju en YouTube-serie tillsammans med två andra rappare, Simon Järnfors och Frej Larsson, förra sommaren, som hette Moppen i Midsommar. Som jag och min fästman Adam följde väldigt såhär, nära. När de,
du följer väl deras podd också?
Jo, det är inte deras podd, eller, det är ju Simon G's podd.
Ah, det är Simon Järnfors.
Jag har ju lyssnat på För er som inte vet det, lyssnare, så är ju jag extremt stor konsument av svensk hiphop generellt. Och jag har ju lyssnat på Las Palmas och sen Far och Son och allting annat som Simon G har gjort under väldigt lång tid. Så det var så jag upptäckte Joy, därför att när de gjorde den här serien Moppen i Midsommar, så var det egentligen bara en tramsig loj serie där de skulle ta, de hade köpt moppar och de skulle åka ner till Ronneby till midsommar. Och så filmade de det upp på YouTube. Och då var Joy helt okänd. Sen dess har hon ju exploderat. Vilket jag är så glad för att jag tycker att hon har så extrem talang. Hon har bland annat gjort en låt som heter Jag har inte gjort något. Eller Jag har inte gjort något, för hon är ju skåning. Som ligger ute nu, som släpptes i veckan, som är helt fantastisk. Och som hon även körde tillsammans med Maskinen när de spelade för 2 veckor sedan på Trädgården. Och massa andra fantastiska låtar. Joy, J-O-Y. Ni måste kolla upp henne om ni inte redan känner till henne. Och Joy är ju en person som bara så här. Hon är medveten om att hon är snygg. Hon har ett extremt självförtroende. Hon äger sin fysiska närvaro i rummet på ett sätt som jag beundrar så jävla mycket.
Men hon äger ju nästan en stadsdel. Jag såg henne när jag var ute och gick för ett tag sedan.
Mm.
Och jag tror jag såg henne på 500 meter.
Ja, ja.
Eller någonting. Det var så här, vad är det där för häftiga människor
exakt,
där framme?
Exakt. Man bara sugs ju in i liksom hela Joy-vortexen. Och vill ju bara så här, vara, ligga med, vara kompis med, allting med Joy. För att hon är så amazing. Grejen med Joy, förutom allt det jag sa precis. För att grejen är så här, jag älskar att hon... Om ni inte följer Joy på Instagram så borde ni göra det. Och hon är verkligen en sån person som så här, hon älskar sin egen kropp på ett sätt jag så här, jättemycket avundas. Hon heter Joy Mbatha, Joy M-B-A-T-H-A på Instagram. Följ henne om ni inte redan gör det. Men det som jag älskar så mycket
är hon topp liksom, 10 coola människor i Sverige?
Topp 10, topp 1.
Okay.
I alla fall för mig,
Europa.
Personligen. Lätt.
Nej, hon är jättehäftig, håller med.
Alltså hon är typ Sveriges Beyoncé.
Ja.
Hon är verkligen Sveriges Beyoncé. Fucking lover. Okej.
Hur starstruck skulle du bli om du mötte henne?
Jag vet inte, men skulle bli så starstruck. Jag har ändå typ varit massa spelningar med henne och stått ganska nära. Det är inte det. Det är väl mer typ att jag bara är så här.
Jo, men...
Vet du vad jag är så jävla glad för?
Nej.
Jag är så glad att Joy finns i en tillvaro där andra unga kvinnor finns.
Mm.
Det är det. Alltså jag bara älskar att, så här, att det finns andra unga kvinnor som så här, följer henne och typ tar del av hennes styrka och älskar sig själva på grund av att hon älskar sig. Jag blir så här. Alltså jag önskar att jag var den personen. Jag önskar att jag kunde typ inspirera folk på det sättet. Och det är därför jag tänker att hon också är så här Sveriges Beyoncé.
Mm.
För att hon liksom empower women. Så.
Vad härligt.
Förutom allt det så älskar jag också att hon lever den här störda tillvaron tillsammans med Frej Larsson från bland annat Far och Son. Som är så här helt sinnessjuk. Och det var så roligt för att jag satt och läste på Aftonbladet. Och så var det en artikel som hade rubriken Åt chips och drack öl på visning av våning. Och jag bara, okej, så här. Och så började jag kolla runt så var det liksom...
Är det drastiskt?
Ja, exakt. Och då var liksom hela uspen på liksom artikeln var att det hade kommit ut en polisrapport i veckan från Östermalm. Och polisrapportens liksom text, det är som en liten textram, så stod det så här: ett gäng ungdomar har tagit sig in på en lägenhetsvisning. De dricker öl och lagar mat i köket. Mäklaren helt förstörd. Det var en polis som hade skrivit det i liksom, händelserapporten. Såhär. Och det tyckte jag, bara det var kul. Jag blev så glad av det.
Det är fantastiskt.
Exakt. Sen så gick jag in på en nyhetssajt. Jag kommer inte ihåg vilken exakt. Och det var ju överallt det här. Och ingressen till den här artikeln som jag har tagit fram från Expressen. Och det står så här. Det var ägarparets första visning av den exklusiva miljonlägenheten på Östermalm. Helt oväntat blev den föremål för en konstkupp. 6-7 teatraliska ungdomar. Då har de skrivit teatraliskt inom citationstecken.
Peter Karlhammar som skrivit artikeln, eller? Ja, det
är mycket, mycket rimligt. 6-7 teatraliska ungdomar som enligt en granne, citat, såg ut som Army of Lovers, tog sig in i köket och stekte omelett. Det är inget politiskt, det är inget som saknas, inget är förstört och de är inte aggressiva, säger lägenhetens ägare. Men en som var med på visningen tyckte att ungdomarna var hotfulla. De sa flera gånger till mäklaren: du sa ju att du skulle känna oss som hemma. Och grejen är att när jag såg det här, jag är jävla hotfullt. När jag såg det här så tyckte jag, okej, jag älskar de ungdomarna. När jag fick veta att det var Frej, Simon och Joy Mbatha som var ungdomarna, Då blev jag så lycklig att jag i princip fick en mental orgasm. Så om vi skulle fråga lite mer kring dina tankar med det här med personer. Vem skulle du vilja vara förutom liksom det vi redan har diskuterat?
Jag har alltid tänkt att jag skulle vilja vara en person som var lite närmare mitt inre djur.
Jo, men det här är inte särskilt sedan du började med CrossFit.
Ja, och det är
att du pratar mycket om ditt inre djur.
Ja, men för att jag känner mig så här, jag känner mig så extremt odjurisk.
Alltså det tycker inte jag att du är, men du är ju inte typ ett, du är inte en björn om man tänker djur. Jag tänker att du är mer typ en katt eller en räv, men jag tycker fortfarande att du är ganska djurisk.
Jag känner mig inte så. Okej, men när jag tänker mig också, fick jag inte, jag önskar att liksom att kroppen var närmare mig på något sätt.
Okej, du skulle vilja vara mer primal, eller är det?
Ja, mer primal. Det tror jag att det är det jag menar med det inre djuret.
Exakt.
Medan nu känner jag mig mer som en svala eller något sånt där. Att jag liksom bara, att jag bara liksom gick runt med hela min varelse.
Du vet vad, det är lite intressant. Jag har alltid sett det lite som en Peter Pan.
Ja.
Och där du liksom, du har din kropp men du har inte din skugga. Det är liksom någon slags här, typ pojkaktig skörhet.
Men alltså så känner jag också, för att på något sätt så, jag hade en chef för några år sedan till exempel. Och när vi hade ett så här jätteviktigt möte.
Mm.
Och så var det så här telefonkonferens.
Mm.
Så att det var så här olika rum.
Mm.
Vi satt i, för vi ville inte sitta vid samma rum, för det blir så mycket eko då när man ska prata i telefon med några andra. Och vi skulle vara i telefon med några jurister.
Okay.
Och allting var jätteviktigt, det var massa miljoner på spel och så här, så att det kunde förloras massa pengar.
Mm.
Och mellan de här rummen så var det som så här glasväggar också.
Okay.
Så det var en vägg och sen var det som ett glasfönster in till det andra rummet.
Uh-huh.
Det är för att det ska bli bättre ljus och sådär. Man ska ha någon form av, de ska hänga ihop.
Ja, det är
och
då, någon slags corporate inredning.
Ja, så som kontor ser ut liksom.
Exakt.
Och då när vi hade det här liksom mötet, så satt vi så här och vi pratade och var jätte, och så hade jag hållit någon så här ganska lång dragning i telefonen och så här. Var ganska koncentrerad, jag var jättenervös och körde på och så. Sen helt plötsligt märker jag hur det knackar på fönstret bredvid mig. Först reagerade jag inte, jag bara fortsätter så här. Och så börjar någon knacka jättehårt liksom, så här. Och så kollar jag åt höger. Då är det min chef som står där.
Okay.
Och har liksom tryckt upp hela sin pung.
Va?
Mot fönstret. Va? Ja. I det här jätteviktiga mötet. För att vi är ju i telefon. Så att liksom, och, ja, trycker upp pungen mot fönstret. Och liksom försöker, nej, för att liksom dels jag kan. Och dels
men ändå bara
försöker så här som ett skämt få mig lite att tappa fattningen.
Det är så jävla störd manskultur. Alltså grejen, ja, om men en kvinna skulle bara trycka upp fittan mot fönstret.
Ja. Men
skulle bara, va?
Men det är också väldigt primalt.
Ja, jo, exakt. Men tycker du att det är beundransvärt?
Nej, och ja. Det är inte
så jävla
det.
Så jävla typiskt dig. Du vill visa kuken men du vill ändå visa kuken.
Nej, det är inte beundransvärt, för att det finns en massa annat förtryck i det där.
Exakt.
Som gör att man inte ska göra det.
Ja, för att det är ju men, liksom, på grund av den patriarkala hegemonin, han kan gå och visa liksom ballen för alla.
Men i en värld där alla kunde göra det, så tycker jag det är otroligt beundransvärt.
Ja, för att det är så liksom typ, ja, jag kan förstå.
Förstår, alltså om det var så att inte bara liksom män kunde göra.
Om er subdivisionschef stod bredvid honom och
sa, jag gjorde det också. Eller bara började snigla så här, ta igen på det plötsligt. Alltså den delen av mig själv, för jag är långt ifrån den.
Ja.
Jag har aldrig ens tänkt tanken på att trycka upp min pung mot fönstret. När min kollega
hejdade dig själv från att säga pung.
Ja.
I kontext till dig själv. Och säger så mycket om hur du inte har den primala driften att göra det.
Och den delen av att liksom, den önskar jag att jag var.
Om det är någon människa jag skulle vilja vara, så är det Martin.
Mm.
Alltså grejen är att
Martin
är den finaste personen. Lyssna, jag önskar att ni alla kunde bara få ta del av Martin som människa. Han är den mest fantastiska personen som finns. Det är alltså min och Leos tredje hälft, så att säga. Den tredje musketören. Han är så smart, han är så snäll, han är så empatisk, han är så sympatisk. Lyssna på det här, lyssnare. Han är så sympatisk, så att när Leos flickvän Denise var bortrest i flera månader under julmånaderna, så var hon mer intresserad av att höra hur det var med Martin än hur det var med Leo.
Ja.
Därför Martin så mycket. Man kan inte annat än älska honom. Och jag önskar att jag var så älskvärd.
Ja, det har jag ju märkt med Denise. Så fort hon mår lite dåligt. Ja. Och om hon har lite ångest eller exakt. Någonting. Så är det så här, hur mår Martin?
Exakt.
Hur är det med Martin? Kan du inte berätta lite om Martin?
För att man mår så bra av att tänka på Martin.
Ja. Vi har diskuterat mycket så här. Vem är jag och vem vill jag vara?
Exakt.
Eller hur? Som människa eller som individ eller någonting. Eller precis. Om det är en kändis. Och då har jag tänkt så här, det finns ju en filosof som heter Rawls.
Okej.
Okay. Och han har ju skrivit otroligt viktiga verk när det gäller just rättviseteori.
Okej.
Okay. Som handlar om ett rättvist samhälle.
Mm.
Så alla som också läst till exempel statsvetenskap har läst honom.
Alltså är det ett juridiskt rättvist samhälle eller är det mer liksom
ett filosofiskt, okay, fördelningsmässigt skulle jag säga.
Okej.
Okay. Alltså rättviseteori handlar om vad är rättvisa.
Okej. Okay.
Mm.
Mm, mm, mm.
Och där finns ju redan ett problem med att i svenskan har vi bara ett ord för rättvisa.
Ja, alltså lingvistiskt blir det ju problematiskt för att om man skulle översätta till exempel engelska så exakt. Har man ju liksom justice
och fair.
Exakt.
Mm, och det här handlar om justice.
Okej.
Okay. Mm, och man, det är hans stora verk liksom, heter Theory of Justice.
Okej.
Okay. Och där har han ett jätteintressant tankeexperiment.
Okej.
Okay. Som han bygger hela det verket på egentligen.
Ja. Uh-huh.
Och det bygger på just det här att, för att du och jag har ju fått sin i ett samhälle, eller hur? Och absolut. Blivit de vi blivit.
Exakt.
Och man kan på, i vissa hänseenden skulle man kanske kunna säga att vi hade kunnat fött som någon annan. Absolut. Beroende på vad man har för syn på världen och sådana här bitar. Och ja. Slump och tur och sådana ja. Bitar. Ja. Och då har Rawls någonting som han kallar för the veil of ignorance.
The veil of ignorance.
Ja, vackert va?
Men menar du inte the veil of ignorance?
Jo, inte kalven.
Nej, okej, en kalv av ignorans.
Okej, okay. Låt mig ta om att okay, så... han har the veil of ignorance.
Okej, okay, så han har en slöja av... Det är också intressant för att den lingvistiska översättningen av ignorance är annorlunda mellan svenska och engelska.
Ja, mm.
Så.
Men det brukar...
Om man säger att ignorance i det här sammanhanget är så då... det är inte okunskap.
Utan jo, här ses det som...
Eller, men det är väl inte okunskap i det sammanhanget att man är outbildad eller så. Utan nej. Det är mer typ att man har okunskap om sammanhanget.
Exakt. Mm. Okunskap är att du inte vet något.
Exakt. Så...
Typ om jag håller en låda här.
Mm.
Med min...
du glömmer bort det.
Ja. Purki, eller vad jag kallade det. Jag hittade ju på ordet.
Prunka.
Min prunki.
Ja.
Då har du okunskap om vad som är i exakt, lådan. Exakt,
för det är det jag menar. För att
innan jag sagt att det är min prunk.
Svenska generellt innebär ju liksom att någon är, ignorerar fakta medvetet. Medan på engelska så innebär ju att du är oinformerad.
Ja, men exakt. Och då har han the veil of ignorance.
Ja.
Jag undrar hur många gånger jag har sagt veil of ignorance.
Nej,
men... en kalv eller en slöja. Ja,
alltså det är same, same but different.
Mm. Och okay. då har man den här, man har den här slöjan av okunskap framför sig.
Yeah.
Vilket gör att, vi säger att du och jag har en slöja av okunskap.
Yeah.
Och alla andra människor på hela jorden.
Mm.
Och så tänker vi oss ett samhälle som ska skapas.
Okay.
Och så frågar vi oss, okej, okay, vad vill vi ha i det samhället om vi inte vet vem vi föds som.
Ja, så någon slags förutsättningslösa kriterier.
För att just så här, bara, ah, men om inte du vet att du föds in i en akademisk familj.
Exakt.
Eller en överklassfamilj.
Mm.
Utan du kan lika gärna till exempel födas i en...
Och då, det här kan appliceras på... Det lägsta kastet i samhället.
Exakt, liksom. I Indien.
Liksom. Och då tänker vi så här, det grundläggande förutsättningen för alla människor.
Ja, precis. Och då, då menar han så här, att det samhället...
Mm.
Som vi då vill skapa.
Yeah.
Om vi tänker oss att vi inte kan veta vem vi föds som.
Exakt.
Det är ett rättvist samhälle.
Jag kan förstå precis vad du tänker. På ett sätt kan jag hålla med.
Mm.
Jag tror att det är väldigt svårt att prata om vad som är grundläggande förutsättningar. Utifrån befintliga förutsättningar.
Mm.
Helt enkelt därför att människor från olika klasser. Olika samhällsskikt. Olika bakgrund. Olika etnicitet.
Mm.
Redan idag har olika förutsättningar.
Mm.
Och därför också olika krav på vad som är grundläggande.
Ja, exakt. Och det,
där i ligger ju schismen.
Där finns ju ett problem just för att man kan inte föreställa sig de här sakerna. Nej, utan att en gång ha existerat.
Jag exakt. Är vit. Så jag kan inte förutsätta hur det är. Eller vad jag skulle kräva. Om jag inte var vit.
Mm.
Jag är kvinna. Så jag kan inte utgå från något annat än att jag är kvinna. Mm. Jag bor i ett västerländskt land. Som har jättegod ekonomisk liksom, utgångspunkt. Alla de där grejerna gör att även om jag inbillar mig att jag förstår min primala instinkt, så är jag ju så inbäddad och inbollad i bomull.
Mm.
Så att om jag skulle bestämma för en, säg, kvinna i Bangladesh under liksom den värsta monsunsäsongen, vad som är vitalt för henne, så kan jag aldrig ens börja förstå det.
Men egentligen, det är det som är intressant också, det man märker då, för att man har gjort så här lite empiriska experiment sen, vad folk förestår och så, i olika länder och olika delar av världen och så. Och då handlar det om så här, det man hela tiden föreslår är sånt här som ger människor möjlighet att välja själva.
Mm.
Är du med? Till exempel att, men jag vill att alla ska ha rätt till grundläggande utbildning.
Ja.
Men för det tycker man att det känns som en bra grej att ha. Ja. Eller jag vill att alla ska ha rätt till en grundläggande sjukvård. Ja, jag vill att alla ska ha rätt att välja, alltså till exempel demokrati ligger ganska högt där också.
För det är väl också med religiös utgångspunkt jag har i och för sig.
Mm, men alltså, ja, absolut. Men just det här, och där tror jag att det finns vissa grejer som är vissa grundläggande delar av ett samhälle som just handlar om att turen kan vi aldrig ta bort, men att alla ska ha rätt att kunna bli vem man vill. Och det kanske förenar oss.
Ni har lyssnat på Prost och Prosecco med mig, Emily Dahl, och min vän Leo.
Yes. Jag hade bara, Prosecco i munnen.
Jag vet. Det
var
att din min när du tittade på mig var så här, och vad ska jag säga nu? Vi är så himla glada för att ni har lyssnat. Det här tycker jag har blivit sjukt bra avsnitt. Jag hoppas att ni tycker detsamma. Som sagt, mejla oss på prostprosecco@gmail.com om ni har några frågor. Vi kommer ha en podd i framtiden där vi ska ta upp alla era frågor. Så vi är jävligt peppade på att ni ställer dem. Och nästa avsnitt som kommer ut nästa onsdag har temat: vad är din favoritsysselsättning? Det kommer bli väldigt intressant, tror jag. Vi kommer diskutera den filosofiska aspekten av sysselsättning och bla bla bla. Säkert någonting och Leo och Kant och bla bla. Jag vet inte.
Aristoteles har säkert sagt någonting drygt säkert, om att sysselsätta sig.
Han har säkert fem steg av sysselsättning som man kan testa. Hur som helst. Tack för att ni har lyssnat. Vi älskar er. Ni är fantastiska. Puss och kram. Hej då.
Hej då.